om religionens roll för att få gängkriminella att lämna våldets väg. Hör diakonen och imamen som håller tal om skuld och hopp.
Det är väldigt viktigt att vi vet att deras liv är inte enkel. Att de är rädda och väldigt mycket tittande över axlarna. Men att den mjukaste kudden är ett rent samvete.
Vi berättar om GVI, gruppvåldsintervention. En strategi som prövas på flera håll i Sverige. Och så frågar vi hur lätt det är att göra en musikalfilm baserad på julevangeliet.
Det är svårt. Jag får ju mycket kritik. Även innan de har sett filmen så får man kritik när man gör sånt här. Så det är väl kanske andra är smartare än mig och håller sig undan, inte vet jag.
Dags för en kristen julfilm på svenska biografer. Välkommen till Människor och tro med mig, Åsa Furhagen. Och vi börjar med det här.
Vi behöver, Sverigevänner, vi behöver omedelbart ett stopp för etablerandet av nya moskéer i Sverige.
Förra helgen höll Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tal på partiets landsdagar. Ett tal som blivit mycket omdiskuterat.
Och vi behöver också börja konfiskera och riva moskébyggnader där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob, antisemitisk propaganda eller allmän desinformation om det svenska samhället.
Reaktionerna har varit många. Så här sa statsminister Ulf Kristersson.
Jag tycker det är ett respektlöst sätt att uttrycka sig, polariserande sätt att uttrycka sig. Det ger en helt felaktig bild av vad Sverige står för internationellt. Och det tvingade utrikesdepartementet att korrigera vad Sverige är. I Sverige river vi inte gudstjänstbyggnader. Däremot så arbetar vi aktivt mot alla former av extremism.
Ja, Jimmy Åkessons tal har väckt mycket uppmärksamhet. Och i debatten efter talet har många menat att det här strider mot religionsfriheten, som ju finns i svensk grundlag och i de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige skrivit under. Jag ringde upp Katrin Cash från Svenska missionsrådet. Hon har länge arbetat med religionsfrihet och demokrati, framförallt i länder i Latinamerika, Asien och Afrika. Och just nu befinner hon sig på en global konferens om religionsfrihet. Och Katrin Cash, hon ser likheter mellan Jimmy Åkessons utspel och en oroande utveckling i andra länder.
Det påminner om det vi ser runt om i världen. Till exempel om man pratar om att riva moskéer, att riva kupoler och minareter. Det känns igen från Kina till exempel.
Varför är då religionsfriheten så viktig för demokratin enligt Katrin Cash? Ja, hon pekar på religionsfrihetens roll i den svenska grundlagen och placeringen i regeringsformen bland andra opinionsfriheter.
Religionsfrihet är en av opinionsfriheterna som är alldeles liksom central till grunden för vår demokrati. Yttrandefrihet, religionsfrihet, associationsfrihet, mötesfrihet, tryckfrihet. De här friheterna, de hänger ihop. Och de är grunden som vi bygger demokratin på. När man tummar på en av dem blir det lätt att man tummar på en annan.
Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson säger till Dagens Nyheter att han kan tänka sig att tillsätta en utredning för att genomföra de grundlagsändringar som kan krävas för att bekämpa islamismen i Sverige. Och i ett senare tillägg i Aftonbladet skriver han att det inte är säkert att man behöver riva redan befintliga moskéer. Det kan räcka med att stänga dem. Men kritiken mot att förslagen ändå kommer drabba en hel grupp, muslimerna i Sverige, den kvarstår. Och Katrin Cash menar att just det här är ett problem.
Ja, alltså man ska inte inbilla sig att man kan ta bort rättigheter från en grupp och ha dem kvar för andra. Alltså har man tagit bort rättigheter för en grupp så har ingen av oss den rättigheten. Det som vi har kvar är privilegier som staten ger oss för att det behagar dem just nu och som staten kan ta bort när som helst när det behagar staten. Så att vill vi verkligen ha det så att staten ska få bestämma hur våra gudstjänstlokaler ser ut? Är det den typ av stat vi vill att Sverige ska ha? Alltså vi har ju varit där förut. Sverige har en mycket kort historia av att respektera religions- och övertygelsefriheten. Sverige har varit ett land av förtryck. där judar fick konvertera till luthersk kristendom om de ville stanna kvar i landet, där katoliker förföljdes och diskriminerades, där frikyrkliga utvisades och där frikyrkor inte fick ta synlig plats i det offentliga rummet. Och människor i Sverige kämpade för rätten till religionsfrihet. Vi fick den 1952, det är väldigt sent. Men kampen för de mänskliga rättigheter som en etisk kompass och som en juridisk grund för samhället tar ju aldrig slut. Den behöver vinnas i varje generation. Och det är ganska uppenbart att kampen för religions- och övertygelsefriheten för alla behöver vinnas igen idag.
Men är det inte viktigt att staten motarbetar extremism på alla fronter, även i religiösa sammanhang?
Absolut är det viktigt att motverka, men frågan är hur man ska göra det. Hur ska man skydda samhället? Och det gör man genom att bygga en stark, välfungerande rättsstat som grundar sig i de mänskliga rättigheter och som prioriterar hets och hatbrott oavsett från vilket håll det kommer. Genom att rättsväsendet prioriterar att satsa på att motverka och åtala människor för hets mot folkgrupp, hate speech och hatbrott. Nu har jag följt religionsfrihetsfrågor i 14 år och sett hur utvecklingen har gått i väldigt många länder. Och man ser en ganska typisk ond cirkel som man ger sig in på. Man har ett problem. Man försöker lösa det med lagstiftning som begränsar våra rättigheter och som ökar kontrollen över minoriteters trosutövning eller tvångsassimilera dem. Och genom det så religiösa identiteter, de politiseras. Och när staten gör så ser majoritetsbefolkningen det. Man ser att staten behandlar människor olika. Och då känner man sig rättfärdiga att göra samma sak. Och då ökar diskrimineringen och hatbrott i samhället. Och sen känner minoriteten sig mer trängd och orättvist behandlat av både staten och majoritetssamhället. Och det leder till att fler känner att kamp mot staten och majoriteten är rättfärdig. Och då har våldet i båda riktningar ökat. Det blir en nedåtgående spiral där vi förlorar rättigheter och där diskriminering och våld ökar.
Det säger Katrin Cash, rådgivare på Svenska Missionsrådet och expert på religionsfrihet och mänskliga rättigheter. Och nu går vi vidare i Människotro. Så här lät det tisdags när Brottsförebyggande rådet, BRÅ, bjöd in till en stor konferens för att tala om en metod som prövats på olika håll i Sverige för att bekämpa gängkriminaliteten. För många är den här metoden känd under namnet Sluta skjut när den först lanserades i Malmö. Vi ska strax prata om trossamfundens roll i den här strategin. Men först, välkommen Simon Andrén, du är kriminalreporter på Ekot.
Tack så mycket.
Den här strategin kallas för GVI, gruppvåldsintervention. Mm. Vad handlar det här om?
Ja, när man hör det ordet så tänker ju jag i alla fall spontant på intervention, alltså man plötsligt dyker grannar och något syskon kanske och så där upp hemma hos en och berättar att vi tycker att du har ett problematiskt drickande eller du spelar för mycket eller så där. Men det är inte den typen av intervention det här handlar om, utan här är det då istället för grannar och anhöriga så är det till exempel polisen, civilsamhället, kriminalvården som är samlade, och de som dyker upp eller de som de bjuds in, det är då olika personer som på olika sätt är med och driver grova våldsbrott inom den organiserade brottsligheten i Sverige. Och det här är personer som på olika sätt också är aktiva inom, eller en del av frivården, kriminalvårdens frivårdsprogram, så de är dömda men är alltså inte på anstalt. De kallas in på genom någonting som kallas call-ins. Och så för man ett samtal, och då har man i princip tre punkter där man börjar med att förklara: vi vill att du slutar begå de här våldsbrotten, vi vill inte att du skadar dig själv eller någon annan, och om du inte gör som vi säger nu, om du inte tar emot den här hjälpen som vi också erbjuder dig, ja, då väntar en, i förlängningen då, olika typer av sanktioner mot dig.
Var i Sverige har man börjat använda sig av GVI?
Som du sa så var ju Malmö först. Därefter så har fler kommuner intresserat sig. Göteborg, Örebro, Huddinge och nu senast så har Stockholmskommunerna Järfälla och Upplandsbro också hoppat på det här i år.
Så det finns ett stort intresse?
Det gör det. Det finns en nyfikenhet kring det här och det handlar nog bland annat om att det är få kända program som just tar upp den här problematiken med hur ska man stoppa grova våldsbrottslingar. Och här så har Malmö också pratat mycket om det här, som det har väckt ett intresse. Brå är också då en aktör som är intresserad av det här och det var ju Brå som organiserade den här konferensen som vi hörde från här.
Och du var där?
Jag var där också.
Mm. Det finns ju en intensiv diskussion, Simon, om hur gängkriminaliteten ska bekämpas. Alltså ska det vara hårdare straff eller mer förebyggande eller både och kanske. Hur ska vi placera GVI i den här diskussionen på den här kartan?
Mm, det är lite svårt för man får nästan säga att den ryms inom båda de här delarna. Den har ju fått bilden av att vara lite mjuk. Det pratas om att man bjuder på saft och bulle och att man bjuder på pizza. Och så var det då i Malmö. Man hade köpt pizza efter en sån här träff då som man bjöd på. Det var lite grann det som stannade kvar i folks minnen. Så att på så sätt är det ju mjukt och man vill förebygga att personer ska begå brott om man gör det genom samtal. Men det som då ligger i andra änden, det är ju det här som jag nämnde om sanktioner. Det kallas fokuserad avskräckning. Alltså om du inte gör så här, om du inte tar emot hjälpen, då kommer det hända någonting. Och där finns ju då ett hot om någonting, om sanktioner.
Mm. Stanna kvar, Simon Andrén. Nu ska vi till Malmö, för de var ju först ut med att pröva den här metoden GVI och då under namnet Sluta skjut. Och vad som inte är så känt i diskussionen är att den här strategin involverar olika aktörer från det lokala civilsamhället, också personer från olika trossamfund. Och i Malmö har vi nu med oss två personer som deltagit i flera så kallade call-ins. Ebba Elvebrandt, diakon i Svenska kyrkan, och Allen Delitz, sjukhusimam från Sveriges muslimska förbund. Välkomna båda två.
Tack.
Tack.
Ebba Elvebrandt, ett call-in är alltså ett noga förberett stormöte med olika definierade roller. Det är ju nästan som ett skådespel om jag har förstått rätt. Ta oss med till det där rummet. Vad händer när de här personerna kommer in där?
Ja, men det stämmer ganska bra. Jag tänker på det lite grann som en väldigt väl förankrad dramaturgi nästan. Så innan killarna kommer in i själva call-in-rummet som i Malmö har varit på stadion, så träffar de ett traumateam från akutmottagningen, läkare och sjuksköterska, som berättar och förklarar vad som händer när man blir utsatt för våld och skottskador. Och då brukar de bli väldigt tagna av. Så där är de en god stund för att på något sätt landa och ta in både sin egen risk och andras risk. Mm. Sen när killarna kommer in i rummet så kan man föreställa sig, det är nästan som en teaterscen, om du tänker dig publiken som sitter längst bak, och publiken då består av representanter från civilsamhället och lokala samhället. På den andra raden näst längst fram sitter frivården, och längst fram på VIP-stolen sitter deltagarna, killarna då. Och på scenen så har man talare, brukar vara mellan 6-7 stycken. Mm. Och på den högra sidan sitter det jag skulle kunna kalla med egna ord, de som representerar med kanske repressiva budskapet. Det brukar vara polismästare här i Malmö, ett kommunalråd och chefsåklagare. Mm. Och på andra sidan så sitter de som jag skulle vilja kalla, som står för de mer reparativa omsorgen, alltså det man kallar hoppets röst, sorgens röst, ångerns röst, och socialtjänstrepresentant finns också med. Personligt skulle jag säga att faktiskt bägge delarna gör. Det är inte så teoretiskt, utan det är väldigt mycket från hjärtat skulle jag säga.
Hur är stämningen där inne?
Den är ju både anspänd och andäktig skulle jag säga. Så när killarna kommer in så står vi upp när de kommer. Och vi sätter oss samtidigt som dem. Och så som jag liksom tolkar det, så är det dels någon form av respekt att ja, men de har tackat ja till att komma. Det är show up på något sätt. Om vi sätter oss ner, så för mig blir det liksom också en känsla av att vi är i den här båten nu tillsammans. Men det är klart, de är ju jätteanspända och nervösa vad detta ska innebära. Så är det en kombination av det.
Mm. Alan Delitzsch, du har bland annat haft rollen som hoppets röst. Hur kan det låta när du pratar med den här gruppen som kallas in?
Hoppets röst, detta år fick tala sist. Så jag började med att tacka alla talare som var före mig. Sedan så skickade jag ett besked till dem att en människas liv är det allra heligaste. Och att döda en människa är som att döda hela mänskligheten. Och jag frågade de närvarande om de är beredda att ha den bördan på sina axlar. Och den här andra identiteten som jag har här idag är även att jag har varit med på många begravningar och tvagningar där vi får tvaga sönderskjutna unga mäns kroppar, där jag tillsammans med familjen behöver ge svar. Och det är inte svårast att tvaga de kropparna som är ihopsydda på rätt medicin, utan det svåraste är att behöva ge svar till mammor som frågar varför har det hänt, eller till små syskon som är jätteledsna. Och då frågar jag de inkallade om de kan ge svaren. Mm. Sedan brukar jag prata väldigt mycket om det, att det är väldigt viktigt att vi vet att de är oroliga, att deras liv är inte enkel. Att de är rädda, väldigt många sömlösa nätter och väldigt mycket tittande över axlarna. Men att den mjukaste kudden är ett rent samvete.
Hur mycket betyder det att du är imam när du möter de här personerna?
Jag kan ta ett exempel från sista kalinet. Alla talare som var före mig hälsade de här inkallade. De svarade inte en enda gång. Det var bara till min hälsning som de svarade och rättade upp sig på stolarna.
Varför det?
Det är väldigt svårt att förklara, men vi som var på plats kanske kom fram till att de kände lite skam. Speciellt när mammans röst och min röst, när våra tal var där på plats. Att det fanns även skam hos de mest grovkriminella här i Malmö. Att de kände en skam att just vi från civilsamhället vet om det, vad de sysslar med.
Ebba Elvebrandt, vad tänker du om det här som Allen pratar om, skam, att väcka känslor hos de som bjuds in till det här kolinet?
Jo, men det är min erfarenhet att det är det som tar mest, om man ska säga. Det svårare att hamna i försvarsposition. Det är lättare att gå förbi de här murarna som man lätt bygger upp. Och jag har ju den erfarenheten av att jag också sitter på en annan stol, att jag jobbar in i fängelse med försoningsarbete. Och då är det så att när vi bjuder in anhöriga, ja, men då händer någonting i rummet. De här killarna senast på Kumla, så det kommer tårar och det kommer ångor och det öppnar upp för helt andra samtal. Så jag tror ju jättemycket på det sättet att närma sig killarna.
Men är det så att ni som religiösa företrädare kan spräcka den där hårda fasaden på något annat sätt än fältare och kriminalvårdare kan göra?
Alltså, det är en bra fråga. Alltså, jag tror det handlar jättemycket om närvaron som man ger och det här engagemanget som man bjuder på, oavsett om man är kristen och muslim eller fältare. Eller man kan ju vara kristen och muslim som fältare också i och för sig. Men det jag har tänkt på är ju att, alltså, jag står ju först och främst i Guds tjänst, i försoningens tjänst. Och min uppgift är att på något sätt säga om jag tillsammans med andra kan vara med och, jag brukar säga, laga världen. Det är liksom min mission. Jag är mer i tjänst för Gud och för medmänniskor än att jag är i tjänst i en tjänstemannasektor, så att säga. Och jag vill hoppas och tro att jag förmedlar någonting av hopp när jag kommer, som är ett existentiellt hopp som är vidare än en skyddad identitet, en sociala insatser, som också är superviktigt. Men att jag kan adressera de här existentiella frågorna som alla vi bär på, men som kommer väldigt nära om killarna stannar upp och vidrör sin skam, sin skuld, gottgörelsen, eller det vi i gammalt kyrkspråk kallade botgöring. Alltså i vikten och ansvar för oss, de här stora frågorna som jäckar deras inre och påverkar deras identitet och självkänsla. Så jag vill tro att vi har den ingången. Ja.
Alan Delitzsch,
ja.
Det finns ju en del kritik mot GVI. Hur vet du att det här fungerar verkligen?
När vi var på den här konferensen, heldagskonferensen, fick vi också bekräftelse från en del av forskningen gällande statistik. Och jag tror man behöver en längre tid, ett längre perspektiv för att veta precis hur det hjälper. Men så som det ser ut nu gällande forskningen och statistiken, så är det på en bättringsväg.
Emma Elvebrandt, en del av kritiken handlar om att man gullar med dömda brottslingar. Vad svarar du på den kritiken?
Jag förstår inte faktiskt vad de menar, om jag ska vara helt ärlig.
Man bjuder på pizza och saft och bullar.
Är det att gulla? Jag tänker att det är en medmänsklig handling. Jag vill möta en människa med respekt, och har någon kommit, vi har ansträngt oss för att få fram ett superviktigt budskap, och de är våra budbärare. Vi är helt i deras händer på ett sätt, och då skulle jag vilja tacka. Det handlar inte om att man på något sätt förminskar den oerhörda skadan som de har gjort. Det har inte med varandra att göra, man måste kunna hålla två bollar i luften, utan det handlar om gästfrihet i min kultur och min teologi. Att bjuda gästen, som du inte vet vem det kan vara Gud själv, bjuda den gästen på mat och dryck. Så det förstår jag inte vad du menar.
Där säger jag tack till Ebba Elvebrandt, diakon, och Alan Delitzsch, imam, som var med oss från Malmö. Simon Andrén, Ekots kriminalreporter. Vad tänker du när du hör de här rösterna från Malmö?
Jätteintressant att få den här inblicken i hur en sån här intervention går till. Mycket intressant också att höra om den här respekten inför imamen och de upplevelserna han hade då, om hur de skärpte sig så att säga när det var han som presenterade sig, och hur de inte hälsade på då representanter från myndigheterna där, och polis, åklagare eller vilka det nu var. Mycket intressant. Det där är ju någonting som många, tror jag, vet väldigt lite om. Jag själv vet inte så mycket om hur ser man på auktoriteter i de länder där många kriminella i Sverige har en bakgrund, alltså länder där man inte har skilt på kyrka och stat som vi har här. Vilken roll kan en imam spela? Jätteintressant att höra.
Mm. Det är många som pratar om att civilsamhället, där trossamfunden är en del, är viktiga för att bekämpa den här grova kriminaliteten och få människor att hoppa av gängen. Vad är din erfarenhet? Vad tror du?
Ja, jag vet ju i USA där man började med det här, och då man utvecklade den här metoden, så spelade det en jätteviktig roll. Och då med civilsamhället, där menade man till exempel något så enkelt som företagare som låg i kvarteren där man bodde, personer som jobbade på skola, den typen. Sen i Sverige har man kanske inte nödvändigtvis samma relation till typen barberare eller någon som jobbar i en snabbmatsbutik. Och där spelar ju snarare då kanske de religiösa samfunden en viktigare roll, som vi hörde här då, inte minst. Sen vet jag att i kanske lite typisk svensk anda så var det myndigheterna som gick väldigt tydligt i första ledet med att utforma det här, det som vi nu har hört om hur det går till, och att man senare har kopplat på civilsamhället och att de har då fått kliva in och ta en lite tydligare roll. Så att det har varit en stark myndighetstyngd punkt i hur man byggde upp det här arbetet initialt, men där har man lärt sig och blivit bättre.
Mm. Och så finns den där långa diskussionen om hur ska eldsjälar liksom samarbeta med socialförvaltningen, ja, och hela den här liksom
sekretessfrågan till exempel är ju en jättecentral sak här. Vem ska veta vem som har gjort vad?
Mm. Du var ju också på den här konferensen som Brå höll i veckan, där också Ebba och Alan var med. Och där pratar man om olika utvärderingar av GVI-metoden. Vad vet man egentligen om resultaten? Funkar det?
Man vet inte om det funkar eller inte. Och det är väl det som är det stora problemet för GVI. Alltså att Malmö universitet tittar löpande på utvecklingen. De följer det här och har gjort det egentligen sedan 2018 då man startade. Caroline Mellgren var med på konferensen och hon sa själv att det finns inga statistiska säkerställda skillnader.
Vem är hon?
Hon är forskare på Malmö universitet på före och efter då man började med sluta skjut i Malmö. Däremot så ser det bra ut, som hon uttryckte det, om man tittar på hur utvecklingen när det gäller dödligt skjutvapenvåld har utvecklats i Malmö sedan 2018. Men man poängterar samtidigt att man inledde den här processen när Malmö var i en positiv trend när det gällde skjutningar. Mm. Så där finns det inga tydliga svar.
Mm. Hur ser det politiska stödet ut för GVI?
Ja, Socialdemokraterna var ju de som var vid makten när det här implementerades då i Malmö initialt, och de är uttryckligen för det här. De tycker att det är en bra idé och de har drivit BRÅ framför sig i det arbetet. Sen finns de åsikterna också på andra sidan, så att säga. Till exempel Huddinge, som jag nämnde, som är en av de kommunerna som arbetar med det här, moderatstyrt. Där har kommunstyrelsens ordförande just sagt det, att vi satsar på det här därför att allt som skulle kunna hjälpa Huddinge att bromsa en utveckling med allt fler kriminella nätverk och ökat våld är bra. Så att där ser
även
man,
om det kostar.
Det är ju då en fråga som man får ha i vågskålen då, liksom, hur mycket är det värt? Är det värt det? Och där är några kommuner som tycker det, oavsett då politisk färg. Mm.
Justitieminister Gunnar Strömmer kom också till BRÅs stora konferens. Vad sa han?
Ja, det var intressant att höra honom. Han sa först då att han inte tycker att han då som statsråd ska lägga sig i allt för mycket av vad myndigheter och jobba med och hur man utvecklar olika metoder. Men han sa dock då, och när det gällde just GVI, att det finns ingen tvekan om att det här är det mest löftesrika som har skett på svensk mark under senare år när det handlade då om brottsbekämpande verksamhet. Och jag lyssnade igenom det här ytterligare en gång. Jag spelade in det han sa och transkriberade. Ja, det var så han sa. Så att han är ju positiv till det här, får man säga. Han var i alla fall på konferensen där många andra som var positiva till GVI var närvarande.
Vi har hört nu om den här ganska dramatiska metoden med call-in där imamen och diakonen och andra liksom civilsamhällsaktörer är med. Vad tror du om framtiden för den här metoden för att bekämpa grov brottslighet i Sverige?
Jag tror att den kan spela en roll, att det kan vara en pusselbit. Den grova organiserade brottsligheten syns ju kanske mest när det kommer den här typen av våldsvågor som vi har sett i olika skeenden i år. Och att då använda en sån här modell tror jag inte alls fungerar. Alltså då vi har en våldsam spiral som pågår egentligen nästan dagligen, då tror jag inte att man är, varken då som gärningsman eller som myndighet, att det är rätt väg att söka den typen av kontakt. Däremot så har jag en föreställning att det här kan ligga som en fond till andra typer av modeller och insatser som man gör från myndighetshåll. Sen så har vi problemet i Sverige när vi just pratar om då sanktioner, vad man ska då göra om personer inte väljer att sluta skjuta. Och där är ju kritiken att vi är ganska tandlösa, till skillnad från USA, då man hade en annan möjlighet att gå in och skapa ett sämre liv för de här personerna än vad vi har i Sverige. Här i den svenska modellen så tycks det handla mer om vilken drivkraft har de här personerna som kommer på de här interventionerna, som träffar till exempel imamen. Hur mycket kan man övertalas att välja en annan väg, och mindre om vad händer om jag inte gör det.
Simon Andrén, Ekots kriminalreporter i Människor och tro. Och nu ska det handla om julen. Imorgon fredag har Journey to Bethlehem premiär på svenska biografer. Det här är en musikalversion av Julevangeliet, regisserad av Adam Anders, en amerikan med rötter i Sverige. Sveriges Radios USA-korrespondent Roger Wilson ringde upp Adam Anders och frågade varför han ville göra en musikal av berättelsen om Jesu födelse.
För mig jul, det är julmusik. Det är ju en sån stor del av stämningen och vad man gör över jul, man sjunger. Men så har jag också sett att det finns ju många musikaler som man kan titta på som, ja, julmusikal, men de handlar inte om jul. Det är tomten eller någonting annat. Men så jag tänkte, men ingen har gjort det om varför vi firar jul. Så det var därför jag tänkte, ja, men det här måste vi göra.
Det är Julevangeliepop som Adam Anders bjuder på i Journey to Bethlehem. Och flera filmrecensenter har också refererat till Disney-musikaler när de beskriver filmen. De tre vise männen till exempel, de står för humorinslagen här. Och en fredigt överspelande Antonio Banderas gör en Herodes som känns som en klassisk Disney-skurk. De romerska soldaterna i filmen, ja, de framför pojkbandskoreografier. Och det obligatoriska kärleksparet i de här sammanhangen utgörs av Maria och Josef. Men det finns förstås problem på vägen till deras gemensamma lycka. Maria tvekar inför det arrangerade äktenskapet med Josef medan han tvivlar på hennes berättelse om hur hon blev med barn för äktenskapet. Att barnet hon väntar är Guds son.
Ingen pratar om det. Liksom, han skulle ju bara lämnat henne när han hörde att hon var med barn. Men det gjorde han inte. Varför? I'm completely torn in two. Half of me believes her, while the other half needs proof. This is no immaculate conception,
only just the ultimate deception. Josef där i en duett med sig själv i en drömscen där han försöker bestämma sig för om han ska tro på Maria eller inte. Bara ett exempel på hur Adam Anders broderat ut relationen mellan Maria och Josef i filmen. Sist i Journey to Bethlehem finns ett litet meddelande från filmskaparna som skriver att de tagit sig vissa konstnärliga friheter men att de strävat efter att vara trogna budskapet i ursprungsberättelsen. Och på sociala medier kan man hitta en och annan irriterad kommentar som påpekar på vilka sätt filmen inte följer det konventionella sättet att berätta den här historien på. Det kan handla om allt från att de tre vise männen kommer fram för snabbt till Jesus i filmen till att man irriterar sig på arkeängeln Gabriels outfit eller att man inte gillar att ängeln är nervös inför sitt samtal med Maria och repeterar sina repliker för sig själv. I am Gabriel. God has sent you. God has chosen you to bear, to give birth, to have a son. Good. Okay.
Jag är kristen, så jag skulle inte göra någonting för att förstöra den här historien.
Kändes inte det nervöst att börja skriva om den här historien och bygga ut den med en kärlekshistoria mellan Josef och Maria? Jag menar, det här är ju ändå, ja, det är ju ändå Bibeln vi pratar om.
Ja, men jag skrev inte om. Det står inget om det. Det står inte vad hon sa till honom. Det står inte vad han sa till henne. Det står inte hur det gick när hon gick till sina föräldrar och sa jag med barn. Hur gick det samtalet? Det vet vi inte. Jag har inte ändrat på det. Jag har lagt till det jag tror kanske hände.
Varför tror du att så få julfilmer handlar om det kristna ursprunget då?
Ja, det är en bra fråga. De gjorde en i 2006, men det var en väldigt mörk film. Då hade ju Passion of the Christ, Mel Gibson, kommit ut. Så jag tänkte att vi gör samma sak med jul. Och mina barn såg den. De sprang ju ur teatern och grät och hade mardrömmar efteråt. Så jag tänkte, men det så här ska det inte vara. Men jag tror att det är svårt. Som du säger, jag får ju mycket kritik. Även innan de har sett filmen så får man kritik när man gör sånt här. Så det är väl kanske andra är smartare än mig och håller sig undan, inte vet jag. Men jag tyckte det här behövs finnas.
Filmen som Adam Anders pratade om här tidigare, det är The Nativity Story från 2006. Och kanske har han rätt i att den eventuellt var inspirerad av Mel Gibsons bitvis brutala The Passion of the Christ. För The Nativity Story inleds med en kort sekvens där soldater utför Herodes order om att alla pojkar under 2 års ålder ska dödas. Inte direkt den familjefilm om Jesu födelse som Adam Anders drömde om att göra. Men nu ska hans The Journey to Bethlehem gå upp på bio i 38 länder och den är en del av den kristna filmindustri som haft stora framgångar i USA. Filmen är gjord av bolaget Affirm som producerar filmer med kristna budskap och som i sin tur ägs av filmstudion Sony. Men att Adam Anders lyckades locka till sig en storstjärna som Antonio Banderas till sin film, ja, det handlar nog ändå främst om Adam Anders egna envishet. Efter att ha fått nej från Banderas manager flera gånger började han gå och se föreställningen som Banderas var med i på en teater i Madrid.
Det där på teatern, då vi bara, jag textade managern, jag hade hans nummer då, så I'm here to come out. Och sen jag tror det tredje eller fjärde gången, då träffade vi en vän till Antonio vid baren där. Jag skulle köpa en cola, det står någon där. Han hörde oss prata och sa, hey, are you trying to get a hold of Antonio? Yeah, I'm his best friend. Oh. Så då pitchade vi filmen till honom istället och sa, det här låter jättebra. Så sa han, kom tillbaka imorgon, jag kommer få honom att komma och prata med dig. Så det var han som fick honom att komma ut egentligen, inte managern.
Men för att du hade rätt att du hade suttit och mätt hans tonart som fång.
Ja. Ja, för att han hade sagt till hans manager att han kan inte sjunga låten, det går alldeles för högt, som han sa. Så han bara, jag kan inte sjunga det där. Så jag satt där en kväll med mitt lilla piano-app på min iPhone och spelade när han sjöng hans högsta ton i den här showen. Ja, men det är ju samma ton. Vad pratar han om? Han sjunger ju varenda kväll live. Så kan vi göra det i filmen en gång. Det var första gången jag sa till honom när jag träffade honom. Han sa, you can sing this song, man. What are you talking? It's too high. No, it's not. Bing, 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 bing. Så spelade jag tonen på min piano på iPhone. Alltså, det kan du visst. Du gör det varenda kväll i den här showen. Jag suttit här och lyssnat på dig. Oh, så han sa, I didn't know that. Yep. Det var en bra start.
Antonio Banderas sist i veckans Människotro som producerades av Anders Diamant. Tekniker Viktor Beira och jag heter Åsa Furhagen. Du når oss på mail mot snabbra sverigesradio.se. Vi hörs.